Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow. Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är ju inte sådär att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Det är inga roliga bilder som har nått den i nyhetsmedierna de senaste veckorna.
50 år efter Yom Kippur-kriget blev alltså Israel, precis som då, överraskande anfallet idag.
Och de här bilderna har ju sitt ursprung då i Hamas attack som genomfördes då 7 oktober mot Israel.
En krossad spjälsäng ligger utanför ett utbränt hem. Lik ligger utspridda på gatan.
Och snabbt så svarade ju Israel med att förklara krig mot Hamas. Och deras liksom motattacker har ju drabbat civilbefolkningen i Gaza väldigt hårt.
Dussintals kroppar samlas på marken i Gaza City. Offer för gårdagens explosion vid sjukhuset Al-Ali.
Och jag undviker faktiskt aktivt just nu Twitter, eller X som det heter nu för tiden, just för man vet verkligen inte vilken typ av hemska bilder som kommer dyka upp i ens flöde.
Och samtidigt i sociala medier så är det ju väldigt mycket olika läger. Det är inte bara de här bilderna man nås av, utan det är väldigt mycket politisk positionering.
Och också liksom parallella narrativ som nästan får en att undra över om de här olika människorna verkligen pratar om samma konflikt.
Det här är A-kursen i Israel-Palestina-konflikten.
Och det här är en konflikt som fortfarande pågår. Det kommer nya rapporter hela tiden. Men syftet med den här podden är att ge grunderna i vad som egentligen ligger bakom den här konflikten.
It's not a battlefield. You see the babies, the mother, the fathers in their bedrooms and how...
Landet har också beordrat en fullständig belägring av Gazaremsan. Elen har stängts av. Drivmedel och varor till området
stoppas. Den iranstödda Hezbollah-milisen hade uppmanat till en vredens dag. Här anklagades Israel för gårdagens sjukhusattack. Men Israel hävdar att man inte besköt Al-Ahli-sjukhuset där hundratals människor ska ha dödats.
Och vi som är med dig är jag, Clara Wallin.
Och jag heter Emma Frans.
Emma, om det är något vi inte är experter på så är det ju Israel-Palestina-konflikten.
Nej, och när jag försöker sätta mig in i den här frågan och läsa på så slås jag verkligen av hur svårt det är. Just för att det finns så många olika sätt att närma sig den här frågan. Och de här olika perspektiven gör ju att man får väldigt olika bilder av den verkliga situationen.
Men som tur är har vi ju med en som faktiskt kan titulera sig expert.
Ja, och jag menar, jag är ju alltid glad över att det finns människor som är väldigt kunniga inom olika områden. Men just i en sån här situation, när det är så faktiskt svårt tycker jag att hitta bra och trovärdiga källor, så tycker jag att det är extra skönt att ha en guide som kan hjälpa en att orientera sig i den här stora informationsdjungeln. Och den guiden som vi har med oss idag, han heter Anders Persson. Han är docent i statsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö. Och han fokuserar då på Israel-Palestina-konflikten. Och det här är ett intresse som har följt honom under väldigt lång tid.
Jag blev som 12-åring i femte klass, tror jag det var, på mellanstadiet enormt intresserad av fenomenet terrorism. Hur människor kan döda andra människor för sina politiska och religiösa ideologiska övertygelser. Och 2 år senare, 96, när jag var 14 år gammal, så genomförde Hamas en stor våg av självmordsbombningar i Israel. Och då blev jag ännu mer fascinerad för hur man kan döda sig själv för samma typer av övertygelse. Så de här 2 frågorna har följt mig genom hela mitt liv och jag har lagt ner enorm kraft på att studera dem. Så till den grad att jag kommer ihåg att när jag gick i skolan så blev jag flaggad för radikalisering på den tiden, att lärarna kallade mina föräldrar till samtal för att jag uttryckte liksom, vad ska man säga, en vurm för krig och konflikter och terrorism och så. Jag kommer ihåg att jag ritade stridsvagnar och flygplan och liknande på bildlektionen och gjorde sökningar i skolans databaser och sådär. Så jag blev ju varnad och det kan ju rätt skönt nu i efterhand att säga liksom att men det blev något vettigt av mig till sist. Liksom.
Men vad är det med den här konflikten som är så intressant?
En viktig aspekt är ju att den här konflikten har en väldigt lång historia. Och för att verkligen kunna förstå den konflikt som vi ser idag så måste man gå väldigt långt tillbaka i tiden. Ungefär andra halvan då av 1800-talet.
Israels officiella startdatum för konflikten är 1860. Det året började judarna i Jerusalems gamla stad att bosätta sig utanför stadsmurarna, vilket ledde till konflikter med de araber som bodde där då. Men de flesta bedömare skulle nog säga att konflikten började på allvar i samband med vågorna av judiska immigranter till Palestinaområdet i samband med sionismens bildande i slutet av 1800-talet, vilket ledde till friktion och konflikter med araberna som bodde där då. Samtidigt ska vi ha klart för oss att det har bott judar kontinuerligt i Palestinaområdet under liksom hela tiden, tillbaka liksom till Bibelns tid och även såklart långt före det. Men på 1800-talet, till följd av antisemitism och nationalism och annat i Europa, så blir det ju vågor utav judiska immigranter som kommer dit.
Ja, men det här är ju väldigt intressant tycker jag, för att den historieskrivning som jag ofta ser i nyhetsmedier så är ju att det börjar efter andra världskriget.
När Israel utropar sig till självständig stat.
Ja, och att den här brittiska kolonin ska delas i 2.
Ibland tycker jag till och med att man hör det här narrativet om att det fanns liksom ett land som hette Palestina och man tog det från palestinierna och gav det till judarna. Och det stämmer ju inte riktigt.
Först var det en röstning i FNs säkerhetsråd om en delningsplan för Israel där då en majoritet av länderna röstade för. Och sen utropade Israel sin självständighet på våren 1948. Och då var det redan konflikter och krig, det som kallas för 1948-årskrig. Det började något år innan och fortsatte något år efter. Men då bildades ju Israel och det är ju 3 år efter att andra världskriget tar slut.
Och vissa menar ju då att man liksom gav bort ett palestinskt land, men det har liksom inte funnits ett land där som har tillhört palestinierna, eller?
Nej, alltså det här området som kallas för Palestinaområdet har ju haft många olika härskare genom historiens lopp. Och då blir det en fråga hur långt man ska gå tillbaka, men romarna var ju där, och sen så var det ottomanska riket, och innan dess var det Saladin och korsridarna. Sen var det ju det brittiska imperiet som då hade Palestinaområdet som ett protektorat, eller som någon typ av koloni. Och där så lovades, genom det man kallar för Balfour-deklarationen, lovade britterna att man skulle upprätta ett hemland för judarna, inte nödvändigtvis en stat, men ett hemland för judarna där. Så det gav ju också legitimitet till sionisterna som sedermera bildade Israel. Och som du sa, så väldigt många araber i Mellanöstern, framförallt muslimer men även kristna, menar ju att det var orättfärdigt, dels av britterna att ge det här löftet, och menar vad i hela fridens namn hade de för rätt att ge sådana löften, menar de, och säger det mera orättfärdigt att erkänna Israel och sådär. Så från det perspektivet, som det också delas utav delar av vänster, så kallas det ibland för liksom ett öppet sår från kolonialtiden och så vidare. Sen finns det ju såklart andra bedömare, till exempel liberaler, och de allra flesta liksom stater, eller alla stater egentligen skulle jag säga, i väst ser ju Israel som en legitim stat av olika anledningar, för att det är det judiska folkets hemland, på grund av vad som hände under förintelsen och andra skäl.
Vad hände då när Israel utropade sig som självständig stat?
Det var ju redan krig innan, och kriget fortsatte, och där vann Israel en klar seger över de andra länderna som deltog. Och då kan man säga att den israeliska statsbildningen konsoliderades. Och Israel erkändes ju också utav en lång rad stater, långt ifrån alla, men en lång rad, däribland Sverige. Men det var oklart, och det har varit oklart allt sedan dess, vilka Israels gränser är. Och Israel har aldrig klart och tydligt definierat dem, så det råder oklarhet om var Israel börjar och slutar någonstans.
Men sen så kommer ju då en annan viktig spelare in på scenen som då lyckas ena palestinierna.
En landsfader.
Ja, en landsfader. Fast en landsfader utan land. Nämligen Yasser Arafat. Vilka är då Fatah och PLO?
PLO är en paraply organisation där många olika organisationer finns med. Den bildades på 60-talet, och det största partiet där är Fatah-partiet, och det bildades på 50-talet. Och man kan säga att PLO står för Palestinas befrielseorganisation. Och det var ju en nationalistisk, i huvudsak sekulär, vänsterinriktad rörelse som var ganska liten i början, men som väckte sig starkare, som fick större legitimitet, och som hade en väldigt karismatisk ledare som heter Yasser Arafat, som är otroligt omtvistad på alla håll och kanter. Ibland säger man att han är den absoluta liksom motsatsen till en framgångsrik ledare. Han var liten och han var ful, men han hade en speciell karisma och liksom en otroligt stark, auktoritär, sen samtidigt inkluderande ledarstil. Jag hann aldrig träffa Arafat personligen, jag var utanför hans högkvarter för 20 år sedan, precis innan han dog. Men han hade den typen av auktoritet, så att folk som då kände honom och som satt i möten med honom sa att folk var så rädda att sitta på möten i Arafat, man började knappt liksom röra ett vattenglas ifall Arafat skulle bli förnärmad. Så det var den typen av auktoritet han hade. Sen samtidigt innebar det att han var en stark ledare, han kunde inkludera folk, och han blev palestiniernas odiskutabla ledare.
Någon formell krigsförklaring har ännu inte utfärdats av någon del av sidan i Mellanösternkonflikten. Telegrammen redogör dock för militär aktivitet på många håll. Arabkommandot i Kairo säger att syriska, jordanska och irakiska flygförband genomför angrepp mot fientligt territorium, som det heter.
Sen då på 60-talet, 1967, så bryter sexdagarskriget ut.
Båda sidor påstår sig ha förstört ett stort antal flygplan för motparten.
Och det kriget skulle man väl kunna säga är någon sorts framgångssaga för Israel.
Ja, de får massa land.
Då tredubblar Israel sitt territorium, och det kallas för sexdagarskriget just därför att Israel vann en väldigt klar militär seger på 6 dagar mot då Egypten, Jordanien och Syrien, och så var det några andra länder som hjälpte dem liksom att skicka materiel och personal och sådär. Och det är då som det man kallar för ockupationen började. Här ska vi ha klart för oss dock att många palestinier menar ju att ockupationen började redan 1948 i samband med när Israel bildades. Men så talar man ju inte om det i Sverige.
Och det var efter det här som israelerna började bosätta sig på ockuperad mark.
Precis.
Och de här bosättningarna, på vilket sätt har de påverkat relationen mellan Israel och Palestina?
De har haft en jättestor inverkan, därför att bosättningarna byggdes på ockuperad mark av olika anledningar. Dels fanns det militär strategiska skäl, byggdes liksom på kullar och höjder och sådär för att kunna kontrollera områdena. Dels byggdes det av religiöst signifikanta platser, till exempel vid helgedomar i Hebron och på andra ställen. Och dels byggdes bosättningarna över resurser som strategiska vattenkällor och så vidare. Och huvudprincipen med bosättningarna var att behålla Israels kontroll över området. Så till exempel som EU då, Sverige har ju pekat ut bosättningarna som en av de absolut svåraste frågorna för konflikten, just därför att ju större mark bosättningarna tar upp, desto mindre mark blir det för det som EU och Sverige hoppades skulle bli en palestinsk stat.
Sen snabbspolar vi då fram till 1973, då bryter det så kallade oktoberkriget ut.
Eller 1973-årskriget, eller Yom Kippur-kriget. Nu ska man komma ihåg att olika sidorna har olika namn på det här. Och jag som forskare får liksom navigera mig emellan det här.
Surprise attacks came early this morning. In the air and on the ground.
De arabiska länderna då, framför allt Syrien och Egypten, ville ta tillbaka militärt de områdena som Israel hade ockuperat. Och det gjorde man, eller man försökte göra det, med ett överraskningsanfall på den heligaste dagen i den judiska kalendern, Yom Kippur.
It is an all-out war. That's how Israeli Defense Minister Moshe Dayan describes an invasion of the Golan Heights and the east bank of the Suez by Syria and Egypt.
Kriget 1973 var otroligt signifikant, därför att för det första så hade de arabiska staterna initialt väldigt stora framgångar. Israel togs på sängen, blev chockat och sådär.
The Egyptians apparently have taken control of at least a portion of the east bank of the Suez.
Men oktoberkriget 1973 var också otroligt allvarligt, därför att det drog in båda supermakterna, USA på den ena sidan, på Israels sida, dåvarande Sovjetunionen på den egyptiska och den syriska sidan. Och de här två hotade liksom med att potentiellt sätta in kärnvapen. Så det fanns en rädsla att det skulle utveckla sig till ett kärnvapenkrig. Och så blev det inte det. Det som det också hände var att den oljeproducerande kartellen OPEC, som då har säte i Mellanöstern, minskade sin produktion av olja, och man bojkottade också vissa av de länder som stödde Israel. Och det gjorde att priset på olja gick upp. Det var $3 innan kriget. Det gick upp i $12, eftersom fyrdubbling av oljepriset, vilket är enormt på en så kort tid. Så det ledde till det man kallar för oljekrisen. Och det var totalt kaos, därför att världsekonomin drevs ju i stora mått på olja. Och då ska vi komma ihåg, vi är 50 år tillbaka i tiden. Vi har ju i huvudsak en ekonomi som är industribaserad då, där olja användes på många håll. Så det lättare ledde till oljekrisen. Det ledde till en enorm chock för västvärlden, ekonomiskt strul. Det ledde ju också samtidigt till att enorma summor pengar transfererades från det man då kallade för den industrialiserade världen till de här länderna i Mellanöstern. Det sätter ju en enorm fart på deras ekonomiska utveckling. Så handeln till exempel mellan EU, som det hette EG på den tiden, och de oljeproducerande länderna i Mellanöstern gick upp med 1000% på 70-talet. Så vi ser liksom ett skifte i världsekonomin. Och det här lägger ju sin tur grunden för till exempel mycket av det välstånd som vi ser i Dubai och i Saudi och på andra håll. Och det knyter ju också Mellanöstern närmare både Europa och USA med handelsförbindelser. Och lite senare så investeras mycket av de här pengarna tillbaka i Europa och i USA, inte minst i vapenhandel. Så det knyter samman ekonomierna här.
Men till slut så sluts i alla fall fred mellan Israel och Egypten, det så kallade Camp David-avtalet.
Egyptierna blev ju inte superpopulära i arabvärlden, har jag förstått.
Nej, det blev de inte. Men däremot så fick väl Yasser Arafat och PLO en bättre ställning och fick liksom lite komma in i det storpolitiska finrummet.
Så europeiska länder började så smått att förhandla med PLO och bjuda in dem till Sverige. Det är någonstans i slutet på 70-talet, början på 80-talet. Arafat kommer till Stockholm och får träffa Palme, och det leder till en massa ramaskri huruvida det var rätt eller fel att träffa honom och sådär. Men Sverige tillhörde ett av de länderna som gick i bräschen för att legitimera PLO och dess ledare Arafat.
Tidigare talade den svenska regeringen, liksom många andra västländer, bara om det palestinska flyktingproblemet. Men nu säger man att det palestinska folkets legitima nationella rättigheter måste respekteras. Statsminister Palme.
Ja, helt enkelt att man erkänner att palestinierna är ett folk, en nation, med en nations rättigheten till självbestämmande.
Kontra Israel, vad betyder det?
Ja, helt enkelt att man också måste erkänna Israels rätt att existera inom säkra gränser.
Det är otroligt kontroversiellt, och än idag så är det många olika människor som tycker väldigt olika om det här. Allt ifrån att det var moraliskt rätt, att det liksom bidrog till fred och det som sedan skulle kallas för Osloavtalet, till att det var liksom det mest förkastliga man kunde göra och förhandla liksom med en person som förknippades med terrorism och allt det här. Så det är otroligt kontroversiellt än i våra dagar.
Men någonting då som jag också tyckte var väldigt intressant som Anders Persson lyfte, det var ju just religionens roll. Innan 70-talet och i början av 70-talet så religionen hade inte någon stor betydelse för de här konflikterna, utan det handlade snarare kanske om nationalism, viljan att ha en egen stat. Men efter då oktoberkriget och i den andra halvan av 1970-talet så verkar det som om religionen fick ett enormt uppsving.
I min forskning så kallar jag den här perioden, den andra halvan på 70-talet, för religionernas resning. Och det är något som jag tycker är väldigt, väldigt spännande att titta närmare på, just därför att jag inte har svaren på det, men jag tycker att jag har identifierat en stor och viktig forskningsfråga. Därför att på bara några år så upplever alla de tre monoteistiska religionerna, judendomen, kristendomen och islam, snabba uppsving för det man kan kalla antingen för den politiska användningen av religion eller den religiösa användningen av politik. Och vi ska spela tillbaka bandet lite här och säga också att på 60-talet så trodde alla smarta akademiker som sysslade med att studera samhället, alltså sociologer och alla sådana här människor, trodde att med moderniteten, alltså den tid vi lever i idag, med hög utbildning, hög levnadsstandard, hög urbanisering och allt det här, så skulle religion fasas ut. Och vi skulle se tillbaka på religionen ungefär som vi ser på vikingagudar eller troll eller häxor, som gamla historiska vidskepliga saker. Och det blev precis tvärtom. Det som då händer är till exempel först, om vi tittar på Israel och judendomen, bildas det en grupp som heter Gush Emunim som då vill bygga bosättningar. Några år senare kommer Likudpartiet, det man kallar för de nationalreligiösa, till makten 1977 i Israel. Och året efter 1978 anses ju som nyckelåret för kristendomen. En ny påve kommer till makten, Johannes Paulus den andra, otroligt konservativ i värderingsfrågor, och han hamnar helt snett vad gäller liksom debatten kring den katolska kyrkans övergrepp. Han vägrar att träffa liksom offer och ja, hamnar helt snett här. Exakt samtidigt börjar de evangelikala i USA, de är i huvudsak protestanter, att växa sig starka, och sen idag så är de en av det republikanska partiets största och viktigaste väljarbaser. Det är 1978 då, och 1979 är nyckelåret för politisk och militant islam.
Är det under den här perioden som Hamas bildas också?
Nej, utan den bildas 1987 i Gaza. Men man kan ju säga att liksom grunden till Hamas läggs någonstans här också. Och Hamas kommer ursprungligen från det muslimska brödraskapet i Egypten och bildas på 20-talet i Kairo. Och deras utveckling går upp och ner. Men 79 är nyckelåret för politisk och militant islam. Och efter det så poppar ju de här militanta islamistgrupperna upp som svampar. Vi har ju exempel Hezbollah 82, Al-Qaida 87, Hamas 88 och andra grupper som kommer i kölvattnet av det här.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om nöjdheten hade ett ansikte så är det Bill Clintons när han står bakom Yitzhak Rabin och Yasser Arafat när de den 13 september 1993 tar varandra i hand. Och USAs president delar glädjen med de 3000 inbjudna gästerna som denna historiska dagen till ära samlats på Vita husets gräsmatta. Alla jublar och applåderar när de bevittnar det osannolika handslaget. Dagen därpå pryder bilden tidningsframsidor över hela världen och DN beskriver det som ett handslag för freden. Det var ett oerhört ögonblick. Israels premiärminister Yitzhak Rabin skakade hand med sin gamla ärkefiende PLO-ledaren Yasser Arafat. I bakgrunden stod USAs president Bill Clinton och var ett enda stort leende. Det som då händer i Washington DC är att Israel och PLO, som då fungerar som en representant för det palestinska folket, skriver på en principdeklaration som då ses som ett fredsavtal de emellan. Avtalet har tagits fram under hemliga förhandlingar i Oslo mellan Israels utrikesminister Shimon Peres och PLO-mannen Mahmoud Abbas. Och därför kallas också överenskommelsen för Oslo-processen.
Men är det samma Mahmoud Abbas som är Palestinas nuvarande president?
Ja, det stämmer.
It is a moment that many people worry cannot last, but for today at least it was a moment to savor.
Och efter det historiska handslaget då vid Vita huset får alla som står på podiet i tur och ordning ställa sig vid mikrofonen och ta till orda.
Today with all our hearts and all our souls we bid them shalom, salam, peace.
Yitzhak Rabin förklarar att det inte har varit lätt att skriva under det här avtalet.
This signing of the Israeli-Palestinian declaration of principle here today, it's not so easy. We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears, enough.
Och det här fredsavtalet såg som en process som till slut skulle leda till en självständig palestinsk stat. Så bland annat i östra Jerusalem där palestinierna jublande tagit sig ut på gatorna. Arafat var så bra på tv. Nu är jag lycklig. Äntligen ska det bli rättvisa. Två stater och två folk, säger Raed Saran till DNs korrespondent då. Men lika övertygad om att det är en självständig palestinsk stat som är det slutgiltiga målet verkar inte Yitzhak Rabin vara. För på eftermiddagen, bara några timmar efter det här handslaget, intervjuas han av NBC News där han berättar att avtalet inte ska ses som ett steg emot en självständig palestinsk stat.
The Palestinians obviously believe that this is the first step toward the establishment of a Palestinian state. Do you see that as an inevitable result of this process?
By no means, no.
Men trots Yitzhak Rabins svala inställning mot palestinierna så är den inte sval nog för Israels högernationalistiska rörelse. De ser premiärministern som en landsförrädare som ger bort land som egentligen ska tillhöra Israel, och han mördas i Tel Aviv den 4 november 1995 av ultranationalisten Yigal Amir.
I wish to thank the members of the Israeli government, but above all my partner, the foreign minister Shimon Peres.
Men innan dess har hon hunnit få Nobelpriset.
Outside, Jewish demonstrators protested against Arafat being awarded the prize. It was the same in Gaza, where about 3,000 people turned up for a rally by the Marxist Popular Front for the Liberation of Palestine. And in Jerusalem, right-wing Israeli demonstrators took to the streets shouting, "The Nobel Prize is a prize of terror."
Osloavtalet kallas ibland för hoppets triumf över historien. Att det visar sig att det trots allt gick för palestinier och israeler att nå. Det var inte ett fullständigt fredsavtal, men det var början till ett sådant. I korthet så innebar det att parterna erkände varandra. Alltså PLO erkände Israel och Israel erkände PLO, men man erkände inte en palestinsk stat. Så det fanns en asymmetri i det. Och Osloavtalet gick också ut på att man skulle ha en stegvis, gradvis fredsprocess där Israel skulle lämna tillbaka stegvis delar då av Västbanken och Gaza i takt med att palestinierna visade sig om de skulle kunna styra de här områdena eller inte. Och det var en svår process, det var kantat av våld och terror, det var två steg framåt och tre steg bakåt, men man kan säga att fredsprocessen avancerade ändå på 90-talet, trots en massa problem. Bosättningar fortsatte att byggas ut, en massa terrordåd från Hamas och även något från Israels sida. Premiärministern i Israel sköts ju ihjäl av en israelisk terrorist och så vidare. Så det var en jobbig period, kan man säga, och uppslitande. Och det här tar ju slut 2000 när den andra intifadan bryter ut, ett stort massuppror mot Israel, lett av de militanta islamisterna. De hade även använt självmordsbombningar och så under Oslo-processen. Men nu var det liksom ett stort militariserat uppror ledda av Hamas och palestinska islamiska jihad. Då inträffar ju också året efter 11 september-attackerna. Så det sätter ju in Israel-Palestina-konflikten, det man kallar för kriget mot terrorismen.
Och när kom då Hamas till makten i Gaza?
Ja, alltså man växte ju sig successivt starkare efter man bildades. Man växte sig starkare på 90-talet, ännu starkare i början av 00-talet. Och sen så har palestinierna fria val 2006. Och det är bland de friaste valen som då dittills någonsin hade hållits i Mellanöstern om man bortser från Israel. Så det var en enorm grej av palestinierna att lyckas hålla fria val under väldigt svåra förutsättningar med uppdelade territorium och pågående ockupation och så vidare. Och det var val som då erkändes som fria utav EU och Sverige och alla inblandade. Och Hamas vann, vilket var en skräll för många. Och EU och Sverige tänkte, i hela fridens namn ska vi hantera det här. Och det ledde till att man ställde upp tre stycken krav på Hamas. Man var tvungen till att ta avstånd från våld, man var tvungen till att respektera ingångna avtal och några andra saker. Och det gjorde inte Hamas. Och därför så startade då EU, det man kallar för en icke-kontaktspolicy gentemot Hamas. Man bojkottade rörelsen helt enkelt. Och på samma sätt så skar man ju av sig själv också då från att bli en viktig aktör. Så den svåra frågan, ska man hålla öppna dialoger med den här typen av rörelser? Ja, då ska man inte göra det. Och det är en massa tjafs kors och tvärs huruvida det ena eller det andra är rätt och huruvida det ena eller det andra är liksom moraliskt eller realpolitiskt riktigt och så vidare. Men man kan ju säga till exempel att när saker som då det här händer, som Hamas angrepp på Israel, ja, då har de europeiska länderna svårt att förhandla med Hamas, till exempel med fritagning av europeiska medborgare och så vidare, när man liksom inte har etablerade kontakter på det sättet som man hade haft om man hade bibehållit relationerna. Samma sak gäller liksom med Hezbollah i Libanon och med talibanerna efter att USA lämnade där. Så det är svåra, snåriga politiska frågor att hantera.
Den här spänningen som finns mellan judar och muslimer i Sverige, som till exempel att många judar inte vågar bära Davidstjärna, går det att härleda det till Israel-Palestina-konflikten eller har den något annat ursprung?
Ja, det kan man delvis. Alltså, en del av den antisemitism som vi ser i Sverige kommer ju ifrån muslimer och andra med rötter i Mellanöstern. Och en hel del av det är ju dels är det kopplat till antisemitisk propaganda i de här länderna, liksom horribla skolböcker och så vidare. Och delar av det är ju kopplat till den pågående konflikten mellan Israel och grannländerna. Och det är också en grej här som är viktigt att säga, att många palestinier och andra i Mellanöstern erkänner ju inte Israel som en legitim stat. Och då blir det att man istället för att tala till exempel om Israel och Israel, talar man bara om judar. Och det är den typen av stereotypisering som öppnar vägen för rasism och antisemitism. Så vissa kritiker till exempel på högerkanten menar ju att, och det är även till exempel Ulf Kristersson sa det nu också för bara någon vecka sedan, att en del av antisemitismen i Sverige är importerad från Mellanöstern. Och det är ju ett jätteproblem att hantera det till exempel i skolorna i Malmö och på andra håll. Och vi ser ju också i datan att de största nivåerna av anmälda antisemitiska hatbrott händer ju i regel när det är krig i Israel-Palestina-konflikten 2008, 2009, 2014. Och det återstår att se var vi kommer att hamna efter det här kriget.
138 av världens 193 suveräna FN-stater har erkänt Palestina som stat. Och där ingår de allra flesta länder i Afrika, Sydamerika och Asien, medan majoriteten av västvärlden inte har erkänt Palestina som stat. Men Sverige gör ju det, och det var den 30 oktober 2014 som det blev officiellt, och då var Sverige det första EU-landet att göra det. Bulgarien, Tjeckien, Cypern, Malta, Polen, Rumänien, Ungern och Island har också erkänt Palestina, men det skedde innan de blev medlemmar i EU. Och det här gjorde ju Sverige i samband med att den socialdemokratiska regeringen med Stefan Löfven i spetsen kom till makten. Erkänna Palestina, ett viktigt steg mot tvåstatslösning, var Margot Wallströms första tweet som utrikesminister. Och det här mottogs ju av mycket kritik. Framförallt så var ju inte Israel särskilt nöjda med det här. Sveriges ambassadör i Tel Aviv kallades till israeliska utrikesdepartementet för att ta emot en formell protest, och premiärminister Benjamin Netanyahu menade att ett erkännande av Palestina som stat inte bidrar till fred utan snarare ger fred mer avlägset. Och även i Sverige så fick ju det här erkännandet kritik. Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna tryckte på att det var ovanligt att erkänna stater som saknar gränser och en myndighet som har full kontroll över området. Och jag läste också att vissa såg det här erkännandet av Palestina som ett ställningstagande mot liksom allianspartierna som hade haft makten i Sverige fram tills då 2014.
De hade hintat om det i valkampanjen, men det kom lite som en chock. Och det ledde till enormt dåliga relationer. Men Israel blev en jättestor inrikespolitisk fråga. Det ledde till massor med hat och tjafs som fortfarande pågår. Jag menar, en av sakerna som vi har sett idag efter Hamas angrepp mot Israel är ju huruvida det var rätt eller fel att erkänna en palestinsk stat och så vidare. Det ledde till en enorm hatkampanj mot framförallt då dåvarande utrikesministern Margot Wallström.
Har det här inneburit liksom fortsatta spänningar mellan Sverige och Israel?
Ja, det gjorde det under många år. Och så är det mer så begravdes stridsyxan när Ann Linde åkte på besök i Israel för några år sedan. Och sen dess har ju Sverige väldigt goda relationer med Israel. Det har också att göra med att den nya borgerliga regeringen med stöd av Sverigedemokraterna är väldigt, väldigt pro-israeliska. Vi har sett den svängen också i den svenska opinionen. Alltså att Israel är en stor och viktig del för det man kan kalla för den nya högern eller högerns väldigt stora uppsving i Sverige som vi har sett under det sista årtiondet.
Och nu skedde ju den här attacken den 7 oktober.
Tusentals raketer fyllde plötsligt den israeliska himlen. 400 mål angreps.
Och när den här nya konflikten drog igång så befann sig faktiskt Anders Persson på plats i Jerusalem.
Hamas attackerade Israel i ett spektakulärt, antingen man kan kalla det för terrordåd. Jag tycker att det är att förminska situationen. Det var ett militärt angrepp på Israel som var ett led i Hamas strävan att förgöra Israel.
Absolute pure hell that broke loose.
Först så genomförde Hamas en omfattande raketbeskjutning mot Israel. Man avfyrade 2500 raketer inom någon timmes lopp. Och därefter så forcerar Hamas den barriär som finns mellan Gaza och Israel. Dels så spränger man den, man klipper upp den, man flyger över den. Man använder sjövägen runt om och kanske också att man använder tunnlar för att gräva sig under den. Det är lite oklart om man gjorde det. Och till att börja så trodde vi att det var ett par dussin Hamas-terrorister som hade invaderat Israel. Och i efterhand så visade det sig att det var kanske ett par tusen, och att det även då fanns civila palestinier som kom efter dem när då barriären var sönderslagen. Och jag har ju sett till exempel på videos allt från då barn på cyklar som cyklar då över gränsen till liksom en äldre farbror på kryckor som är med och attackerar ett av de israeliska samhällena inne i Israel. Och de genomför då fasansfulla massakrer, framförallt på civila, i kibbutzer och på en musikfestival. En massa andra förfärliga övergrepp, och de tillfångatar och kidnappar uppskattningsvis ett 200-tal israeliska civila och soldater, och i nuvarande stund är det drygt 1300 som har dött på den israeliska sidan.
Hamas beskriver attacken som en hämnd för bland annat Israels 16-åriga blockad av Gaza. Under veckan som gått har israeliskt stridsflyg bombat Gazaremsan gång på gång som svar.
Och omedelbart efter det här så förklarar Israel sig vara i krig med Hamas. Och har då gjort omfattande flygbombningar utav Gaza som har lett till ett väldigt stort lidande bland civilbefolkningen i Gaza.
This feeling of being cut off from the world is even harsher than realizing that we Palestinians are facing genocide, complete genocide and a comprehensive humanitarian crisis.
Blev du förvånad av det här, eller var det väntat?
Jag blev otroligt förvånad. Det här är en händelse som man kallar för Israels 11 september som har totalt skakat om hela det politiska och militära landskapet. Inte bara i Israel utan i hela regionen. Detta är ett nytt kapitel för Israel-Palestina-konflikt. Och man kan säga så här, att om Hamas hade gjort 1% av det man gjorde, om man hade infiltrerat Israel och begått en terrorattack som hade dödat kanske 13 israeler, om man hade tillfångatagit 1% av det man gjorde, så skulle det i sig ha sett som spektakulärt och liksom maximum vad de flesta bedömare trodde att Hamas var kapabla till. Och det i sig skulle ha räckt för ett krig. Nu gjorde de liksom 100 gånger det som experter menar det var deras maximala de kunde uträtta. Så en total chock för Israel och för andra i regionen också.
Vad måste hända för att det ska bli fred i regionen?
En bra fråga, och faktum är att regionen var väldigt fredlig innan det här kriget, vilket är någonting som nästan ingen vet om. Om man tittar på till exempel data från Uppsala, så här, det finns en känd databas där som listar alla konflikter i världen, alla krig och många som dör i krig och så vidare. De kom ut med en rapport nu tidigt i höst över läget 2022. De mäter ju data för ett år och sen så publicerar de rapporten efteråt. Och i den rapporten stod det att världen nu är mer våldsam än på 20-25 år sen folkmordet i Rwanda, och att det leds av två särskilt förfärliga krig, Rysslands krig i Ukraina och Etiopiens krig i Tigray-regionen. Och sen skrev lite längre ner i rapporten att ja, Mellanöstern är den fredligaste regionen i hela världen. Vilket får många människor att trilla av stolen. Men det som har hänt i Mellanöstern de sista åren är att vi har haft en lång rad normaliseringsprocesser. Så alla länder har normaliserat med varandra. Israel med 4 arabiska länder, Iran med Saudiarabien och Iran och Förenade Arabemiraten, Turkiet med några länder, Qatar med några länder, den syriska regimen med några länder. Så normalisering går så tvärs liksom. Palestinien lämnas utanför det till stor del och var bittra på de här processerna. Och vissa bedömare menar att den här attacken kan ha haft som delsyfte att hjälpa de normaliseringssträvanden som var på väg väldigt långt gångna mellan Israel och Saudiarabien. Och det var ju tänkt att det skulle bli Bidens fjäder i hatten inför det kommande valet i USA. Istället för den fjädern i hatten så fick han ett krig i knäet.
Och nu då, efter den här attacken och det här nya kriget, har man verkligen satt käppar i hjulen för att det ska bli stabil fred i området?
Det ser ju onekligen ut så i nuläget. Sen ska man ju komma ihåg att vi är ju i ett läge just nu där vi är i början på det här kriget. Och många olika scenarion är möjliga för framtiden. Om man till exempel jämför med kriget 1973 så var det ju också, det var blodigt och det var kaosartat och så vidare. Men det ledde ju efter några år fram till att det blev fred mellan Israel och Egypten. Så krig har ju den förmågan att det kastar upp hela kortleken i luften och så får man sitta och vänta och se vart korten landar någonstans innan man kan se vad det är för bild som framkommer. Men till exempel kriget 1973 svepte ju bort hela den liksom politiska och militära ledningen i Israel, gjorde att helt nya partier, politiker och idéer kom till makten och det skapade ett helt annat politiskt samtal. Så krig och konflikter och kriser har ju ofta den förmågan att det skapar helt nya förutsättningar för det politiska samtalet, kan man ju säga, för covid-pandemin och så vidare.
Det låter ju faktiskt hoppfullt.
Ja, alltså det är svårt att vara hoppfull när man är mitt under ett krig. Och det har ju också en speciell dynamik där ingen talar om fred och så vidare. Det kan ju också vara så att en sida besegrar den andra. Det är också ett resultat utav vissa krig.
Hur känner du att stämningen är i studion, Emma?
Vi är lite nervigare än vanligt, skulle jag säga. Det är inte riktigt den här liksom lättsamma stämningen där det känns högt i tak. Man kan säga vad som helst. Man kan komma med dumma inspel.
Alltså jag är så rädd. Sitter som på nålar. Vågar knappt säga något.
Det är också för att den här konflikten tror jag är... Det är svårt att orientera sig. Det är väldigt mycket starka uppfattningar, åsikter. Folk har mycket bagage med sig in i de här frågorna som man liksom inte ens kan föreställa sig. Och samtidigt så är det ju också någonting som faktiskt pågår här och nu. Så att läget kan ju faktiskt förändras ganska snabbt också. Så att återigen så är jag väldigt glad att vi har den här typen av experter som faktiskt kan hjälpa oss. Men jag menar, det är ju något som jag själv har upplevt under pandemin, att när det finns också såna här vitt skilda uppfattningar i en fråga så är det ju också ganska svårt som expert att på något sätt fungera som en neutral observatör eller liksom en oberoende expert. Och det här pratade jag faktiskt också med Anders om, och han hade intressanta tankar om att det i princip är omöjligt att vara helt neutral.
Jag är ju såklart formad av allting som har präglat mitt liv. Från min födsel till min uppväxt, till min utbildning, till liksom misslyckade Tinder-dater. Precis allting i mitt liv har påverkat mig till den jag är. Och hade jag fötts i ett flyktingläger i Gaza eller i en israelisk bosättning eller i Ryssland eller i Kina, så hade jag säkert sett världen annorlunda än vad jag gör idag. Min roll som forskare, till exempel när jag är med i media och så vidare, är att svara så sanningsenligt som möjligt på de frågor jag får. Och i den mån det går, backa upp mina svar med aktuell data, med aktuell forskning eller med referenser på annat håll. Och det finns ju liksom ingenting egentligen som är objektivt där på något sätt. Jag menar, det finns ju oftast liksom en kontext där man väljer att liksom rama in ett ämne i. Frågor kan vara värdeladdade på olika sätt. Och man säger ju ofta liksom att alla har en agenda. Och det tror jag gäller även forskare. Jag har aldrig träffat en forskare som är ett vitt papper. Vita papper finns bara i skrivaren, brukar jag säga till mina studenter. Och när de kommer ut så är de färgade. Och samma sak gäller med alla människor som lever och växer upp.
Det här är en podd som är lite till för att man ska kunna få mer produktiva samtal vid matbordet eller vid kaffeautomaten. Men på något sätt så efter det här avsnittet så känner väl jag allt mer att det faktiskt har blivit svårare för mig att ha en stark åsikt i den här frågan. För mig så känns det som jag har blivit mindre benägen att gå in i en diskussion där två parter diskuterar Israel-Palestina-frågan än vad jag var innan.
Och det är ju en väldigt tydlig tecken på att du ju har fördjupat dina kunskaper i och med det här. För att tvärsäkerhet tyder ju väldigt sällan på att man är insatt i någonting. Ju mer man sätter sig in i något, desto mer å ena sidan och andra sidan blir man ju.
Precis, och jag tror också det är viktigt att ta med sig att den här bilden av vad som pågår präglas ju av ens individuella upplevelser. Och då kanske man också ska vara lite ödmjuk för att man kan faktiskt ha olika uppfattningar i den här frågan utan då att den ena parten har rätt och den andra har fel.
Men det kanske det man ska göra som så här typisk retorikövning på gymnasiet, typ att så här, nu ska du anta de här åsikterna, spelar roll vad du har för åsikter, och sen när man möts i ett samtal om det här så säger, ja men du, då får du sätta på dig Palestinasjalen och du får sätta på dig Davidsstjärnan, fast det kanske är precis fel attribut för just dig, just för att tvinga sig själv att försöka se den andras perspektiv.
Eller varför inte på en parmiddag? Det kan ju vara ett utmärkt sätt att lätta upp stämningen.
Det här var A-kursen i Israel-Palestina-konflikten.
Och missa inte då hela intervjun med Anders Persson som kommer släppas på torsdag, överkursen i Israel-Palestina-konflikten.
Följ oss jättegärna på Instagram, akursen_podd.
Och du som är snabb på bollen, du kan ta vår tenta också som ligger i våra händelser.
Och nästa vecka är vi tillbaka med något lättsamt. Kan vi inte?
Vi måste ta en paus för det här. Det är lite för jobbigt att sitta här på helspänn.
Ja, verkligen. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.